Röster.
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 Dagens programledare är Olof och Roger.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till denna veckas fontänbubbel. Podden idag handlar om krishantering och vad som kan leda fram till en katastrof likt den på Komvuxskolan Campus Risbergska i Örebro för lite mer än en vecka sedan. Men framförallt så ska det handla om vad vi kan göra för att förhindra att något sånt upprepas. Och vi som leder den här podden idag är jag, Roger Klang, och det här är min kollega
Olof Kjellén.
Har du ett vapen, Olof?
Nej.
Ja, jag trodde inte det. Jag har inte något heller. Jag går ständigt obeväpnad. Nu vet alla det. Jag ser det som ett olösligt problem att vad som helst i princip kan användas som ett vapen i fel händer.
Ja, kolla mina nycklar.
Eller dina nycklar kan användas som ett vapen. Min livrem kan bli ett vapen. Ja. Men när vi vet att i synnerhet AR-vapen, alltså halvautomatiska vapen, vilket ger användaren snabbare triggerrespons och högre eldhastighet, ger mycket större risker för dödligt våld som drabbar fler om skjutvapen hamnar i fel händer, vilket det tydligen gör. Varför skulle vi inte förbjuda den typen av vapen när den inte ens är nödvändig för jakt?
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Your God, God's Dick med Laura Jane Grace. Ja, vi pratade innan om de här AR-vapen och de här vapenlicenserna. Och det finns faktiskt en historia som är ganska närliggande där det har varit olika turer. Att först var en viss typ av halvautomatiska vapen förbjudna, de här som är AR. De här där det hade var av rent estetiska skäl som jägarna ville ha det för att det så häftigare ut. Men vi också gjorde att det blev mycket mer status att använda det. Men det som har hänt de senaste åren var att det var en utredning redan 2022 som tittade på lättnader för legala vapeninnehavare. Och den publicerades 2024, men den utsågs redan 2022. Men då var det ju den här man tittade på, att jägarna ville ha man ville ha halvautomatiska vapen med ett visst utseende. Men redan då var det att polischefen larmade att, och menade att fler riskerar att skjutas när militära halvautomatiska vapen blir legala. Det var Naturvårdsverkets beslut. Men Gunnar Strömmer sa att den här frågan har hamnat mellan olika departement och har inte legat inom mitt område. Men det som de visar då, som de olika polisen, att i och med att man godkänt det här förslaget så riskerar vi att få fler vapen ut i samhället som ökar risken att bli skjutna. Det har ofta använts vid massskjutningar utomlands till militära halvautomatiska vapen. Alltså de har använts i USA och Nya Zeeland och Norge och Kanada till de länder man inte tillåter militära halvautomatiska vapen vid jakt. Och det är det man nu har, och nu händer detta med de här AR-vapen. Så har du någonting du vill säga om det som du tänker?
Ja, jag tänkte bara lägga till där att det var ju, du sa att det var Naturvårdsverket som hade utrett det här, men det var ju,
det var regeringen som utsett, men
Ulf Kristersson sa att det var,
han sa att det var och att det var Naturvårdsverkets beslut, men jag menar att det var redan en utredning och det är regeringen som utsett
på Justitiedepartementet.
Ja, precis.
Så det var ju en lögn eller en
uppstånd. Det var en lögn, för det var så att Ulf Kristersson sa att det var Naturvårdsverkets beslut, det var inte vi. Och det stämmer väl delvis att de var med, men det var samtidigt regeringen som utsåg, som tillsatte utredningen. Så,
precis, och det var väl det vi skulle komma fram till då, kanske lite grann. Men ja. Du, Olof, ja. Rickard Andersson,
ja.
Han massmördaren på Risbergska, han hade tydligen autism, enligt Agenda och TV4 i alla fall. Är det okej att sprida fördomar om autism?
Alltså jag kan väl tycka att det är bra om man vet, om man vet så mycket som möjligt. Alltså att, att man har det man pekar på. Men om det samtidigt, om man inte har något belägg för det, att han skulle haft någonting, så är det onödigt. På samma sätt som man inte vill, som man säger att nej, han har inga ideologiska motiv överhuvudtaget. Så tycker jag, om man nu vill vara försiktig med att gå ut för mycket i det sammanhanget, borde man även vara försiktig här, tycker jag.
Ja, för det alltså, jag kommer in på det sen, men måste inte Rickard Andersson ha varit diagnostiserad för att man ska gå ut med en sån sak? Och det var ju det vi snackade om.
Ja,
vad jag vet så finns det inga dokument som talar för att han har varit det, som har kommit ut i media i alla fall. Det har jag inte sett någonstans på TV4, på Agenda. Jag har tittat på Agenda, det här programmet som gick nu i veckan.
Ja.
Och det var ingen som kunde komma fram med någon dokument på det. De sa bara att för att han hade gått in i en autismklass på högstadiet så måste han ju ha varit diagnostiserad med autism. Men han hade ju väldigt svårt för olika ämnen, alla ämnen. Han blev ju underkänd i alla ämnen, fick i stort princip streck i alla ämnen.
Ja, det finns ju specialklasser, men jag vet inte om de är riktigt, om det är väl inte riktigt samma sak som var autism, eftersom de har ofta allt möjligt, alltså att om man hamnar efter så hamnar man i...
De kallar det för en autismklass, men i alla fall så... Han klarade ju av att ta jägarlicens, jägarexamen. Och det förstår jag inte hur det går ihop liksom.
Nej. Alltså,
för att klarar han inte av de grundläggande ämnena som svenska och matematik, hur kan han då klara av att ta en jaktexamen? Jägarexamen?
Ja.
Det förstår jag inte, men det är en annan sak. Men TV4 rapporterar då alltså... TV4-nyheterna har tagit del av en film från dådet där en man gömmer sig inne på en toalett samtidigt som massskjutningen pågår. Genom dörren hörs flera skott avlossas. Ljudtekniker med specialutrustning har analyserat ljudet, filtrerat bort brus och höjt volymen på det som sägs. Flera personer utan förkunskap om fallet har tillfrågats om vad som hörs i inspelningen, varav samtliga kommit fram till samma sak. Efter filtrering går det att uttyda hur någon ropar: ni ska bort från Europa. Är inte det här en mycket viktigare indikator att Rickard Andersson var rasist, det att han var rasist, än att han påstås ha haft Asperger?
Jo, det kan man ju tycka att det borde ju vara. Men att de så snabbt var ute och sa att det inte fanns några motiv. Men jag tänker att vi lägger på en låt och så diskuterar vi vidare. Så. Maybe then I make my mother proud. Du lyssnar på Fontänbubbel. Det här vi hörde var Stream of Consciousness med Yukimi, Little Dragon, Livia Lahavas. Okej. Ja, alltså när det gäller hur de framställde hans, Rickard Anderssons bakgrund, så beskrivs han som en tystlåten enstöring att vid sidan om det här att han hade problem i skolan, och att han, så sa de dessutom att han som vuxen helt saknade inkomst. Men att han var odiagnostiserad och liksom man vet inte riktigt hur man kommer att de går ut med det här redan så att säga med autism, utan att, trots att de redan har bestämt sig för nej, men
det är lite spekulativt, va?
Ja, precis.
Och det var ju TV4 som sa det alltså. Ja. Alltså att han gick in specialklass och så liksom för personer med Asperger och högfungerande autism, men de sa ju inte, de hade ju inga belägg för att han skulle ha någon diagnos i alla fall. Men även om han hade autism så hade han ingen diagnos.
Nej, precis. Och det är Men undrar jag lite grann, vad han kan ju inte ha varit om man går så här och skjuter och så här, så måste det, då måste det brukar ofta vara någon tecken på någon, om vi tänker bort motiv utan bara tänker diagnosmässigt, så måste det ändå ha varit att borde han väl ändå vara mer från sina sinnen liksom en så liksom när man går runt och skjuter så att säga.
Han borde ha haft andra incitament, menar du? Alltså det var inte bara det här med autism, eller det menar du?
Ja, precis. Det måste ju varit någon annan. Någonting annat, kanske någon PTSD eller någonting. Eller någon sån här starkare sak som kan göra att se... Liksom,
någon typ av störning i huvudet.
Ja, som kan vara parallellt med autism. Liksom att,
och det måste det ha varit. För att autismen kan ju inte ha varit orsakad till att han... gick det här killing spree. För att men då skulle ju fontänhuset vara fullt av killing spree persons.
Det finns ju andra. Det finns ju schizofreni och det finns PTSD och många sådana här saker som kan vara när man har något trauma som man kan gå igång på och kan hamna från sina sinnen. Och jag vet, och det borde väl snarare vara... Jag vet inte om personer med autism skulle vara extra känsliga för att hamna. Det är möjligt att man är det, men jag ser inte. Det är i så fall någon sån effekt som har gått igång. Alltså just autism är mer en personlighetsvariant. Det är inga starka... Det gör ju inte att man får starka känslor. Att man får specifikt, att man blir specifikt upprörd eller specifikt rädd eller vad det specifikt är. Så nej, jag kan låta som att jag svamlar, men jag vet inte, jag tycker det...
Men både du och jag har, alltså, vi har ju egna erfarenheter också ju här på huset liksom. Och jag har svårt för, alltså, jag har gått igenom saker som har gjort mig marginaliserad i samhället och utstött och så. Men jag har inte tagit till våld överhuvudtaget. Det hände en gång, men det var på grund av en annan diagnos, schizofreni. Då jag hamnade i en situation där jag fick för mig att någon sa till mig att jag skulle göra en sak. Och jag följde den impulsen för en gångs skull.
Mm.
Och då gjorde jag det. Och det har inte med autism att göra, utan det är en annan sak. Liksom.
Ja. Jag kan ju säga att det är många som har spekulerat själv. Jag är inte så orolig för att jag tror att folk får fördomar, alltså, om just autism. För jag tror att det är mer... Det är, man är mer, alltså, när det gäller de som är sådana här vansinnesdåd eller något sånt där, så brukar man vara rädd för personer som är schizofrena, att man har väldigt mycket fördomar om de som är schizofrena, eftersom man inte känner till schizofreni och sånt så bra. Men just autism så vet ju ändå de flesta att det är liksom en väldigt långsökt koppling.
Det tror jag också, jag hoppas det i alla fall, men sen är det många som inte vet vad autism är.
Mm. Ja, men det är lite, kan jag tycka, lite konstigt, alltså, att man borde ha veta lite grann om det liksom.
Idag i alla fall.
Ja, idag.
På 70-talet var det lite annorlunda, för då var det ingen som visste, då var det ju bara de som var gravt autistiska som hamnade inom vården eller som blev sjukskrivna för sin autism. Alla andra jobbar ju som alla andra, precis.
Ja.
De hade inget val, för att det var ju liksom ingen, det var inte på det sättet på den tiden.
Och nu har ju också autism blivit en del av, det är vanligt inom underhållning att man är... Och i tv-serier att man framställer att man har en autistisk karaktär ofta. Tyvärr är det liksom när det blir liksom det här typen, att det blir lite enkelspårigt, att de flesta är Rain Man-personlighet, att det inte finns så många andra. Alltså att man tar fasta på det draget, att man är superexpert på ett
Exakt,
område.
Och det
tycker inte jag alltid stämmer. Alltså det känns som att...
Det stämmer på mig.
Ja.
Nej, men alltså, innan vi går vidare med en låt, så ska jag säga att det jag gjorde när jag var schizofren utan medicin och diagnos, ingen kom till skada, så att det var inte så farligt.
Nej, precis. Och som sagt, alltså, de flesta som har psykisk sjuk, autism och schizofreni och PTSD eller vad det nu är, liksom gör ingen annan människa för när. Alltså, i värsta fall får man självskadebeteende, men... Det är liksom bara värt att understryka, tycker jag, att det är liksom att folk ska vara försiktiga innan de dömer. Mm. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var McCluskey med låten Way of the Exploding Dickhead.
Ofta så har verkligen massmördare vänt sig till psykiatrin för att få hjälp någon gång före dådet de begick. Vad tror du att manualiseringen för bemötande har för effekt på våldsverkare? Om vi säger att manualiseringen för bemötande innebär att myndigheterna har ett byråkratiskt sätt att bemöta klienter eller potentiella klienter.
Ja, så du menar det här att hjälpen inte kommer fram i tid för att det ska diskuteras en massa. Vem är ansvarig?
Allting hamnar i mellan stolarna och det är bara pappersarbete alltihopa.
Ja, precis.
Lite så. Vad tror du om det? Vad har det för effekt på våldsverkare? Om vi säger att manualiseringen för bemötande, som jag kallar det då, det är inget begrepp som finns egentligen. Men det här med att allting hamnar i papper och det glöms bort och folk hamnar mellan stolarna och så. Vad tror du att det påverkar för sådana här saker att inträffa som händer nu i Örebro?
Ja, så jag tror att många kan väl tappa tålamodet efter ett tag. Ska det vara så svårt? Jag behöver hjälp här. Varför ska jag kasta hit och dit? Jag har själv ofta känt mig att jag hamnar i den situationen och känt frustration på grund av det. När man ska ta tag i någonting och man bara bollas hit och dit och dit. Och så.
Ja, okej. Men om vi säger så här då. Fontänhuset, det tycker jag är icke-byråkratiskt.
Ja.
Jag skulle vilja påstå att byråkrati inte funkar på Fontänhuset. Vad tror du om det?
Nej, precis. Eftersom vi är ju den typen av organisation där det är som bygger på inflytande från alla, från att medlemmarna är med och bestämmer så mycket.
Ja, det är en platt organisation.
Ja, precis.
Och medlemmar och handledare står på samma nivå. Eller, ja. Idealet är ju att det ska vara...
Så är ju ofta inte myndigheter. Där är det ju ofta att...
En auktoritet. och en stackare som hamnar där nere liksom.
Ja, och nu har man dessutom sån... Har man en massa mitokrati att... som vi, Sverige mer och mer har utvecklats, att det är en massa mellanchefer som allting handlar om. Man har en chef på högsta nivå och sen har man massa mellanchefer som beslutar någonting däremellan. Så det är liksom väldigt svårt att få på gräsrotsnivå och ha något inflytande överhuvudtaget.
Men tror du att man skulle ha en mer icke-byråkratisk organisation inom till exempel socialförvaltningen? Eller psykiatrin, är det eftersträvansvärt eller fungerar det överhuvudtaget tror du?
Ja, jag vet inte hur bra det fungerar idag, så jag vet inte om det kan bli så mycket sämre. Men då är det klart att de måste väl ha lite mer toppstyrning och sånt än vad organisationen som Fontänhuset har. Det är jag ganska övertygad.
Varför måste de det? Kan du beskriva eller förklara det?
Nej, men de har ju... De är ju uppbyggda på det sättet. Det krävs specialistkunskap. Och...
En organisation har ju inget hjärta. Men den har människor med hjärta, om man säger så. Ja. Alltså det finns människor som kan tänka och som kan känna i organisationer. Men organisationen som sådan är byråkratiskt uppbyggd och icke-social på något sätt.
Ja, och de har ju ofta behov av kunskap. Att de måste förlita sig och de tar hjälp av experter.
Och det är säkert en fråga om legala aspekter också. Alltså, ja. Vad ansvarsaspekten?
Ja.
Vem bär ansvaret? Liksom? Men vad tror du det sänder för signaler om man kallar en person som skriker ni ska ut ur Europa under tiden han begår ett våldsbrott för ensam galning istället för terrorist?
Ja, så där kan vi säga att som lite bakgrund så kan vi säga att för några år sedan när han Akilov dödade 5 personer på Drottninggatan så räknades det som ett terrordåd. Men här har det inte räknats som ett terrordåd trots att också det var en ensam galning så att säga. Men i det här fallet så... Alltså, det är lite skumt där. Jag ställer mig lite frågande. Både när är det bekräftat att han sa ni ska ut ur Europa. Det är väl det de menar i alla fall att det inte är.
Polisen säger ju att det är inte bekräftat, men för de vet inte ännu, säger de. De säger inte att det inte är så att de sa det, men de behöver studera de här banden och de vill ha in fler band och filmer om de kunde få det av allmänheten som var där och så liksom.
Och där tycker jag det är intressant, för på andra ställen så verkar som att de är övertygade om att han har sagt att han är, men vi vet inte om det var han som sa det. Jag hade fokus flyttat först, blev det plötsligt förflyttat fokus att någon sa att de ska ut i Europa, men de kan inte koppla ihop det med honom. Det tycker jag är intressant.
Det verkar
inte vara riktigt konsekvent här. Har man analyserat talet att han sa så? Alltså är man över, eller samtidigt som man på något sätt verkar, ja, någon sa. Det var precis som att man har bestämt sig för att...
Ja, men då tänker jag så här, va. Om det pågår ett våldsdåd av den typen, med skjutvapen och allting sånt, det hörs över hela lokalerna och så. Mm. Vem skulle börja ställa sig upp och säga, ut ur Europa?
Ja, precis. Det är det jag tycker verkar så konstigt. Så då behövs det bara lägga ut ett och två för att i alla fall att de ska säga att det kan mycket väl ha varit så att det pekar på att det är en...
Det var ju alltså, som jag ser det så måste det ha varit Rickard Andersson. För vem skulle säga det?
Ja, precis. Varför skulle någon annan säga det just då liksom? Det verkar helt konstigt.
Det verkar vansinnigt, ja. Men vi kanske skulle ta och...
Ja.
Big government is over. From now on, the main enemy, terrorist threat, is...
Du lyssnar på Fontänbubbel och det vi hörde var Every Home Prison med Cold Cut Yellow Biafra. Vi har en gäst här som vill ställa en fråga. Välkommen upp.
Tack. Jo, jag bara tänkte på det ni pratade om innan, om Rickard Andersson, om att han skulle ha skrikit att ut i Europa. Men jag tycker det låter väldigt osannolikt. Och jag vet inte, därför att jag tänker så att om man kommer för att döda någon, kanske man säger ni ska dö eller någonting, men varför säga ni ska ut i Europa? Jag är skeptisk, jag bara undrar lite hur ni tänker.
Nej, alltså jag tänker väl att man vet ju inte riktigt vad det var, eftersom de menar att det var lite löst själva klippet, att de inte kunde urskilja helt vad som sa. Men jag håller väl med om att man ska väl vara försiktig när man... Jag tycker också att det låter som en konstig sak att säga när man går ut och skjuter.
Å andra sidan var det en konstig person.
Ja, det var en konstig person samtidigt, ja. Och som sagt, eftersom de ändå verkar tänka i andra sammanhang att de har sagt att ja, men det behöver inte... Det lät som att någon sa ni ska ut i Europa, men det behöver inte ha varit han. Så det låter som att de ändå tror på sina egna i andra sammanhang. Men
analyser.
Ändå, ja, så det är inte riktigt konsekvent, tycker jag. Det är väl det jag...
Nej. Alltså jag fick ju reda på av en säker källa, och det kan jag säga, det var en säker källa. Innan att de här gärningsmännen har en sak som binder dem samman, det är en gemensam sak. De är alla tystlåtna som en bit av tapeten liksom. Det är väldigt tystlåtna och tillbakadragna personer som begår de här typen av våldsbrott. Och jag vet inte mer om det, men det var vad den personen sa i alla fall.
Jo, men det kan väl vara så.
Men jag anser att medierapporteringen har varit åt helvete. Att sätta likhetstecken mellan autism och planerade våldsdåd är lika spuriöst som att sätta likhetstecken mellan svarthet och planerade våldsdåd. Och ett spuriöst samband, det är ett statistiskt begrepp som beskriver en situation där två variabler verkar vara relaterade till varandra. Men i själva verket är de inte det. Tror du, Olof, att det kan ha funnits ett valid samband mellan Rickard Anderssons påstådda autism och hans killing spree på Risbergska?
Ja, det var egentligen det jag svarade på redan innan. Alltså, på något sätt som vi pratade om redan innan i programmet. Att jag tror inte att det finns någon koppling där. Alltså, möjligtvis att det finns andra saker, något kanske något trauma eller någonting som har triggats igång. Om man inte tänker att ja, men om man är autism så hamnar man utanför samhället. Så jag tror mer att det var en känslomässig reaktion. Han gick snarare det än någon egentligen diagnos.
Alltså. Men sen så det här med trauman, det är många som har trauman som inte begår våld.
Jo, det är klart. Alltså, det säger ju inte, jag säger inte att man är, men jag menar att det är ofta det som det är ofta det snarare än autism i sig som utlöser handlingar, vad de än är, alltså känsloutbrott eller vad det nu är.
Ja, men alltså, om man ska se det så här, va? Det finns ju många exempel på krigsveteraner som har traumatiserats och begår dåd av olika våldsdåd av olika typer.
Ja.
Det finns ju exempel på det i alla fall, men de flesta, de allra flesta gör ju inte det.
Nej, alltså det är skillnad. Alla har ju inte samma moralisk uppfattning om rätt och fel och heller. Och alla
har inte samma förmåga att hantera sina egna tankar och känslor och sin situation och det de har upplevt. Liksom. De kan inte kategorisera och de kan inte analysera sig själva på något sätt, och de hamnar i en omöjlig situation som gör att de begår kanske något våldsbrott eller så. Men jag tror inte att man ska dra likhetstecken heller mellan sådana som har traumatiska upplevelser.
Nej, det gör jag inte. Jag bara säger att det är nog snarare i så fall det som gör det, eftersom när det är någon stark känsla som går igång. Det har nog inte med det liksom, det ligger väl närmare till hans just den här man varit med om, alltså tre gånger starka reaktioner.
Det är vad du känner i alla fall, du tror det i alla fall.
Jag gissar det, men jag för jag tror nog att när det gäller autism så vet ju ändå de flesta om att det är mer att man har lite udda intressen ibland och är lite socialt klumpig och har lite svårt för vissa saker ibland. Och så.
Jag har ju udda intressen. Jag läser ju mycket och studerar mycket om militära saker och så. Det har ju med vapen att göra delvis, men det är inte den typen av vapen så mycket. Alltså det här med automatvapen och så har jag inga intressen i. Inte ens militära vapen och så. Halvautomatiska och automatiska vapen och så, utan jag är mer intresserad av luftvärnssystem och det får man inte tillgång till hur det som helst. Så jag lär inte skjuta ner några SAS-plan inom närmsta framtiden. Men
Nej, precis. Det har mest med tillgången att göra, som Tina sa.
Ja, precis.
Ja.
Okej, vi kanske skulle...
Ja. Du lyssnar på Fontänbubbel. Det här vi hörde var Carry the Zero med Built to Spill.
Men på tal om krishantering, kan man lära sig krishantering? Och vad är krishantering? Har du något svar på det? Eller, alltså, jag menar på att man kan lära sig krishantering på ett rent praktiskt plan. Det vill säga, man kan lära sig att man ska inte ha vapen i närheten av potentiella mördare. Det är en sak man kan lära sig. Alltså nu är det här väldigt generaliserande och förenklat. Ja. Men man kan lära sig att man ska inte sälja vapen till personer som inte har undersökts av psykiatrin kanske. Kanske man kan lära sig. Men vad är krishantering egentligen? Är det bara sådana saker som man staplar upp praktiska saker?
Jag tänker, i krishantering måste man vara beredd att slakta lite heliga kor ibland, så att säga.
Vad innebär det? Vad menar slakta med heliga kor?
Nej, men till exempel nu att det var en sån diskussion inom både Sverigedemokraterna och Moderaterna, alltså att Richard Jomshof, som länge han var med och grundade partiet, han avgick nu för att han var så missnöjd, för att han tyckte det var frihet att få bära vapen på något sätt. Och också inom Moderaterna så har det funnits vissa röster som tycker att de borde inte ge efter så här, för de kan förlora röster på detta, har de använt som argument.
Jag hörde, alltså det var lite tvetydigt när jag såg det här Agenda med Ulf Kristersson. Han var inte riktigt klar på målet där, men om det här med vapen. Men alltså, jag kan ju säga så här, jag har en gång i tiden varit för att man ska kunna få bära vapen synligt på sig på kroppen under vissa förutsättningar. Men det har jag ju släppt, och jag vet inte om jag skulle, det var ju tur jag gjorde det, för att Det visar ju sig att det är en väldigt dålig idé med flera saker som har hänt på sista åren då liksom. Det här speciellt våldsdådet. Men det,
ja. Framförallt nu när det är legala vapen och man tänker att det är lätt att då är det ganska lätt att det kan få bli allmän gods.
Alltså jag tror att det leder bara till mer våld och onödigt våld framförallt. För att det är polisen som ska ha våldsmonopol, anser jag då, just för sådana här händelser och andra händelser. När det till exempel är kriminella inblandade och så liksom, och det skjuts och så. Då är det polisen som ska ha våldsmonopolet. Men alltså, okej, men om vi säger så här då. Ja. Vad säger det om psykiatrin att det inte tycks finnas några medlemmar på Lunds fontänhus som har som diagnos psykopati eller sociopati, men däremot narcissism? Ska sägas.
Ja, alltså när det gäller sociopati och sådana saker, människor med den typen av diagnoser brukar ofta ofta välja ställen där det är liksom lite osäkert, människor som är lite osäkra och kan vara lätta. Men här finns det en ganska stark struktur, vi har en ganska stark moralisk struktur ändå, att vi vet vad som gäller, att det är ingen nödvändig idé att man ska behöva, det är inte så lätt att manipulera folk och få dem att ge upp sitt liv för någon annans skull, eftersom det ändå finns ett stort sammanhang här.
Så du menar att det är psykopaterna som håller sig ifrån här av egen fri vilja?
Skulle man kunna tolka det,
ja. De söker ju sig till människor som de kan dominera på något sätt.
Ja, precis. Det är det jag menar. De söker sig. Och det är lättare att hitta typ i Knutbysektor eller något sånt där än vad det kan för lugnt.
Ja, människor som är väldigt lättpåverkade. Jag tycker inte att vi är speciellt lättpåverkade. Vi har ju en egen agenda. Vi följer dessutom de 37 riktlinjerna som du snackade om, struktur.
Ja, precis.
Och vi har en policy om att det ska vara icke-rasistiskt, icke-sexistiskt. Det är väldigt starka policies. Och det kanske inte psykopater tycker om.
Ja,
det precis. Kan ju vara det. Det vet jag inte. Det är en spekulation.
Ja. Men jag tänker liksom, hur ska man, alltså när det gäller just krishantering, hur de brukar, hur man ser på, då tycker jag ju som sagt det är viktigt hur man också Svenska Jägareförbundet tyckte det var så viktigt, de försvarar fortfarande, eller de är liksom irriterade på detta, att de tycker att varför vi företräder jägarna som ansöker om vapenlicenser och att myndigheter inte bör, de bör förklara sitt myndighetsutövande och inte lägga sig i. Men jag tycker, kan det vara så viktigt för jakt verkligen att ha halvautomatiska vapen och att de dessutom ska se ut på ett visst sätt?
Exakt, det är lite löjligt. Alltså, det tycker jag inte att, det har ju ingen betydelse när man jagar till exempel vildsvin eller älg. Ja. För att man behöver inte kunna trycka av väldigt snabbt. Alltså det här grejen med de här vapnen, AR-vapen, det är att man kan använda det som ett automatgevär. Därför att den är så känslig på triggern. Att man kan trycka av 3 skott, 4 skott, 5 skott på väldigt kort tid. Så det fungerar som ett automatgevär i praktiken. Kan fungera som ett automatgevär. Och då hinner ju, alltså om det händer sådana här situationer, då är det ju mycket större risk att fler dödas. Ett träffsäkrare våld och liknande. Till exempel om du har en sån här gammal Mauser, då är du tvungen att göra mantelrörelsen med varje skott och då hinner du inte släppa av så många.
En sak som jag tycker är intressant som inte riktigt har bedömts i, det är att det har ju varit tillåtet redan innan med någon form av, alltså halvautomatiska vapen har ju aldrig varit helt förbjudet så att säga. Men det är just de här AR som är till, eftersom de ser ut på ett visst sätt, vilket i sin tur ändå har fått upp intresset för att använda dem, att de ser ut på ett visst sätt. Och så det är på något sätt en blandning mellan lag, alltså att det är lite symboliskt på något sätt att använda, att det har blivit lite coolare i och med de här vapen. Ja,
funktion och känslor blandas ihop.
Ja, liksom, ja precis. Så det är mer, det är inte rent och strikt vad vapen kan göra som har förändrats, utan det är lite grann statusen. När man har legaliserat det här så har statusen av automatvapen blivit mer.
Ja, det är gunnarts allihopa.
Ja, precis.
Men vem kan man, nej, stryk det. Vem ska man utkräva ansvar av de myndigheter och myndighetspersoner som ska sköta krishanteringen för den här händelsen på Risbergska? Vem ska man utkräva ansvar av de myndigheter och myndighetspersoner som ska sköta krishanteringen?
Ja, alltså det är väl polisens uppgift.
Alltså ansvaret är ju inte polisens. Ansvaret för hur utredningen går till,
ja,
det är polisens. Och för när det hände och vad de gjorde då, det har polisen ansvar för. Men jag menar, det här med samhällsdebatten och såna här saker, det här med vapenlicens och du läste
ja, nu har de ju gått ut som sagt att de ska dra tillbaka de här AR-vapnena, tillståndet på det, och det verkar som att de håller på att få igenom det.
Så den här utredningen skulle träda i kraft 2026 och det blir aldrig av då alltså? Som du berättade om i början, den här utredningen föreslår lättnader för legala vapen.
Nej, den här utredningen är inte av, men nu när de ska titta på det igen och ändra, som jag förstått att de ska göra, det var därför Richard Jomshoff avgick.
Ja.
För att,
och det är ju ingen katastrof.
Nej, men där var det den intressanta frågan är, som de fick i agenda, är ni självkritiska? Och Ulf Kristersson sa inte, vill inte, absolut inte svara på den frågan. Jag tycker det borde vara ganska viktig, alltså den här med vilka signaler man sänder när det gäller språket, hur man liksom, att det kan trigga sånt här. Men det var bara nej, de bara talade runt det hela tiden.
I agenda så sa han att man ska inte blanda ihop det här med andra saker som kriminalitet. Och så gick han igång på att vi måste göra de här sakerna med visitationszoner och sådana saker. Mm. För att kriminaliteten har ökat på grund av invandringen. Mm. Så sa han faktiskt. Så han liksom släta över det där på
något
sätt.
Ja, så det kunde han ju inte vara självkritisk att säga.
Nej.
Men där verkar det också som att de nu, det tycker jag är lite obegripligt, det de har nu efter det här, den här skjutningen, så tänker de, så har de bett, ska lärarna antingen tvingas eller ha rätt att visitera, alltså att kolla i skolväskor om det finns några farliga vapen och sådär. Alltså det är jättekonstigt tycker jag.
Om
de har någonting som, att de ska kolla deras väskor och allt sånt.
Men de är inte poliser.
Ja, nej.
Jag vet inte vad jag tror på det. Men,
nej, men de ska göra det. Och regeringen, jag tror först att det var ett utspel från någon politiker, men de har verkligen föreslagit det på allvar. Och jag tänker,
hur det ska fungera vet jag inte.
Ska de kolla allting? Aha, du har en nagelsax här.
Ja, och dessutom om de har ett vapen i sin väska eller något sånt där, sin portfölj eller vad som helst, då kan ju det trigga den här potentiella våldsmannen eller våldskvinnan att faktiskt ta till det här vapnet. Om de har ingen auktoritet på det här området, lärare och så liksom. Det är lärare. De kan ju inte liksom, ja.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Sleeping My Day Away med D.A.D.
Och vi börjar närma oss slutet. Men för att inte Johan i köket ska bli ledsen så ska jag ta en sak om Donald Trump. Och det är att Donald Trump hade skrivit ett dekret om att vita sydafrikaner skulle få emigrera till USA. Men svarta sydafrikaner skulle inte få emigrera till USA. Ja, det är någonting att fundera på.
Oh.
Men vi ska alltså tacka de som har varit med och medverkat i dagens program. Det är jag, Roger Klang och det här.
Det är Olof.
Olof Kjellén, ja. Och vi har haft en person här uppe som heter Malou.
Malou, ja.
Vi har haft, sen har vi inte haft några fler här uppe.
Nej.
Men vi kommer tillbaka igen om en veckas tid, eller kanske förhoppningsvis i alla fall.
Ja, vi har haft gäster och så har vi haft Tina som ensam har skött tekniken nu när Per tänkte så long suckers, sa han och stack. För han vill inte lyssna på oss någon mer, han tyckte det här var så tråkigt. Så.
Nej, det gick ju lite trögt i början där, va?
Ja.
Men det var för att han var här.
Nej, men vi tackar så mycket och så lägger vi på den sista låten. Det är Mikael Wiehe och Kabaréorkestern med Sakta lägger båten ut från land.
Ta bara med dig de grejer som du tror att du måste ha.